Nåd, barmhärtighet och frid från Gud, vår Fader och Herren Kristus Jesus. Amen. Låt oss be. Giv oss en nådestund, o Jesus. Låt ditt frälsningsord oss alla nå. Hjälp oss du allt bättre taga vara på de kallelser vi får. Giv att särskilt denna stunden för oss mera ut i ordet in. Se, vi lämna allt i dina händer. Saken, Herre, är ju din. Amen. Vår predikotext idag är dagens evangelietext från Johannes evangeliets 20 kapitel, verserna 1-10. Bakgrunden till den här texten känner vi alla till. Dagarna innan hade Jesus blivit korsfäst. De hade begravt honom i en rikemans grav. Där avslutar Johannes det tidigare kapitlet. Sen berättar han om 2 dagar senare, den första veckodagen. Judarna hade inget namn på sina dagar. De räknar från sabbaten, den första, andra, tredje och fjärde och så vidare. Det här är den första dagen efter sabbaten. Vi läser att tidigt den första veckodagen, medan det ännu var mörkt, kom Maria Magdalena ut i graven och fick se att stenen var borta från graven. Johannes berättar bara om Maria Magdalena, för det är hennes handlande som för honom och Petrus till graven. Vi vet att det var flera kvinnor med den här morgonen. Och det framgår även från Johannes berättelse. När kvinnorna ser graven, ser den plundrad ut. Stenen var inte rullad försiktigt till sidan som den normalt skulle ha varit om det var bortrullad. Men nu var den riven bort, eller det var inte på sin plats mer, den var inte där den skulle. Det framgår av texten, Johannes text. Så graven hade blivit våldsamt öppnad. Så scenen som de mötte måste vara fruktansvärd. De kom till den slutsatsen, någon har slitit bort stenen. Och det här leder till att Maria Magdalena springer för att hämta Petrus och Johannes. Vi läser att hon sprang därifrån och kom till Simon Petrus och den andra lärjungen, den som Jesus älskade, och sa till dem: de har tagit bort Herren från graven och vi vet inte var de har lagt honom. Lärjungarna verkade i stort ha hållit ihop under den osyrade brödets högtid som följde efter att de hade ätit påskalammet på skärtorsdagen. Vi vet att Thomas inte var med dem den här dagen och att 2 andra lämnade dem under dagen. Men de flesta lärjungar var ju från Galileen och hade sina familjer där. Så de höll säkert till i någon släktings eller nära väns hus. Och dit sprang Maria. Och där fann hon Petrus och Johannes. Intressant är att lägga märke till. Johannes nämner inte sitt namn någon gång i sitt evangelium. Utan han säger lärjungen som Jesus älskade. Och här använder Johannes undantagsvis fileo, den kärlek som betecknar broderskärleken. En kärlek som består mellan två jämlika. Medan han i övrigt, när han refererar till sig själv, använder ordet agape, som talar om den villkorslösa kärleken. Alltså från Jesus sida. Nu när Herren var död, förmår han inte beskriva kärleken mellan dem bara villkorslöst, utan då brinner även kärleken i honom. Johannes älskade Jesus väldigt mycket, medan han tidigare var mycket medveten om att Jesu villkorslösa och förlåtande kärlek var orsaken till att han överhuvudtaget var med bland lärjungarna. Eftersom han hade gått igenom så mycket tillsammans med Jesus och sett allt vad han hade gjort och hur han slutade sina dagar. Så denna sorgen, denna saknad, denna bitterhet får honom att byta ordet agape mot filéo. Något hade hänt med Johannes. Tidigare hade han varit först i sitt liv. Ni minns hur han bad mamma för att tala med Jesus om platserna i riket. Och allt det här minns den unga Johannes mycket väl, när han, även efter att Jesus har dött. Så någonting hade hänt med den unge man. Vi hörde att hon sa att de har tagit bort Herren från graven. Som Maria säger syftar, det som Maria säger syftar här på att judarna har tagit honom. Jesu motstånd har tagit bort honom. Vilket också Petrus och Johannes direkt fattar, eftersom de rusade iväg. Trots att de annars var mycket rädda. Någon hade tagit Jesu kropp. En rädsla som de säkert alla hade haft, med tanke på att Jesus var hatad av judarna. Han var en hedare och en vanära för dem. Han blev hängd på förbannelsens träd på korset. Han var förkastad av Gud och av människor. Det trodde de. Vad är sannolikheten att detta hemlystna folk skulle låta honom ligga kvar i en av de finaste gravarna i Jerusalem? Hans kropp borde ha slängts på sophopen eller bränts upp i Kidrons dal, där de brände allt annat avfall. Eller ligga i någon massgrav med de andra rövarna. Maria Magdalena tror att Jesus är död, men hon kallar honom fortfarande för Herre. Det ligger en oerhörd vördnad i det här orden. Samma ord som judarna använde om Gud i övrigt använde hon här om Jesu döda kropp. Vi läste att då rusar Petrus och den andra lärjungen båda ut mot graven. Båda sprang på samma gång, men den andra lärjungen sprang fortare än Petrus och kom först fram till graven. Han lutade sig in och såg linnebindlarna ligga där, men han gick inte in. Anförd kommer Johannes fram till graven. Han lutade sig in för att se. Han vill se efter om de verkligen har tagit Jesu kropp. Det tar ju en stund innan ögonen anpassar sig när man tittar in i ett mörkt rum eller en grav. Men det är något som inte stämmer, ser han. Linnebindlarna är kvar. Vem skulle ha tagit linnebindlarna om de stulit kroppen? Men han står, medan han står och försöker lägga ihop tankarna, pusselbitarna, kommer Petrus. Vi läser att han gick in i graven och såg också linnebindlarna ligga där. Och duken som hade täckt huvudet. Det låg inte tillsammans med bindlarna, utan hopvikt på ett ställe för sig. Petrus tvekade inte. Han måste veta Så han går raka vägen in. Och han ser. Han såg inte bara de blodiga linnebindlarna som varit lindade kring Jesu döda kropp. Men han såg även huvudduken ihopvikt, skilt från bindlarna. Ingen hade gjort så om de stulit kroppen. Detta måste även Johannes se med egna ögon, så han gick in i graven. Vi läser att han såg och trodde. När han såg linnebindlarna och huvudduken såg han att Jesu kropp var borta. Men han insåg att ingen hade stulit kroppen. Han hade uppstått. Johannes berättar för oss att det inte tidigare hade uppstått det där med uppståndelsen. Men nu stod det med uppfyllelsen av vad skriften talar om framför sig. Det hade bevisen framför sig utan att förstå hur det egentligen ligger till. De trodde att Jesus hade uppstått, men de visste inte på långt när ännu vad det innebar eller vad det skulle få för konsekvenser. Så förvirrade går de, stackars männen, hem igen. Jesu grav var tom. Ingen hade stulit hans kropp. Han hade lämnat graven levande. Han hade fått liv igen. Han hade uppstått. Bindlarna tog han av sig och huvudduken vek han ihop och satte skilt för sig. Det här för att ge ett bevis för att han verkligen levde när han lämnade graven. Ett bevis som Johannes noga beskrivit för att vi ska tro på Jesu uppståndelse. Denna detalj fick Johannes att tro på att Jesus uppstått innan han mött den uppståndne. Det är en detalj noga beskriven för att också vi ska tro att Jesus har uppstått. När vi läser om lärjungarna ser vi att de ofta var själviska. Att de allt som oftast gjorde det som låg i deras egna intressen. Och var lite för bekväma för att riktigt på riktigt offra sig för andra. Vi vet att detta förändrades efter att de konfronterats med den tomma graven. Och den uppståndne frälsaren. Något hände med deras hjärtan och deras själviskhet. Jesus var verklig för dem. En människa som de varit tillsammans med i 3 års tid. Och under den tiden bygger man vänskapsband som är svåra att kapa. Trots att de övergav honom. Trots det här övergav de alla honom. Hur skulle det gå för lärjungarna? Ingen av dem hade ju uppträtt riktigt ärofullt den sista tiden med Jesus. Men vänner, det befriande med Jesu uppståndelse är att Jesu uppoffrande kärlek, hans agape kärlek, övervann även det största sveket en vänskapsrelation kan bli utsatt för. Den första hälsningen lärjungarna får av den uppståndne Herren är via kvinnorna. Jesus säger till dem: men gå till mina bröder och säg till dem att jag stiger upp till min far och er far, till min Gud och er Gud, mina bröder. Vilken förlåtelse ligger inte i den tomma graven. Er far, er Gud, dessa förkrossade och förtvivlade lärjungar kallar den uppståndne Jesus för bröder. Och han understryker faktumet genom att säga att hans far är deras far och hans Gud är deras Gud. Vilken hälsning de får. Och vilken befrielse det måste ha varit för deras bedrövade hjärtan. Vi läser att Jesus visade sig flera gånger för dem. Och på nytt inskärpte han denna sanning om att de är förlåtna. En sanning som sakta men säkert gjorde skillnad i deras liv. Detta blev en sanning som de inte längre kunde tiga med. Vi läser om att 50 dagar efter påsk utgjuts en helig ande över dem. Över alla lärjungarna med kraft från höjden. Och det här förändrade dem. De kunde inte vara tysta. Plötsligt blev de villiga att ge sina liv för den här sanningen. Dels att Jesus var Messias, det som skulle komma, den utlovade. Och dels att graven var tom. Han hade uppstått från de döda. Jesu fullkomliga agape kärlek, den uppoffrande kärlek som han visade mot de själviska svikarna var total. Den hade kraft i sig att förvandla deras hjärtan. Ja, sanningen är den att den också har kraft att förvandla andra människors hjärtan. Även deras som aldrig har sett Jesus. Så att du tror idag, att du tror på den tomma graven, är en direkt konsekvens av lärjungarnas budskap om den tomma graven. Jesu uppståndelse är Gudfaderns amen, till sonens det är fullbordat, hans utrop på korset. I Faderns amen är du innesluten. Ja, hela världen är innesluten i det. Alla människors synder var lagda på Jesus när han offrades på korset. När Jesus ropade med hög röst, det är fullbordat, och gav upp andan, avskrevs mänsklighetens alla synder på en gång. Så när Jesus uppstod fanns ingen synd att straffa någon för mera. Vilket betyder att alla människor är utan synd i Jesus. Det finns ingen fördömelse, inget straff och ingen dom för den som är Jesus Kristus. Men låt ingen lura dig att denna befrielse skulle gälla utanför Kristus och hans försoningsverk. Det finns fortfarande en dubbel utgång. Det väntar en himmel och ett helvete människorna efter det här livet. Utan Jesus och hans verk finns det ingen plats för någon människa i himmelen. Men genom Jesu verk behöver ingen gå förlorad. I himmelen finns det rum för alla människor. Ordet om Jesu offerdöd och uppståndelse skapar tro när det predikas. Det fungerar. Du är själv beviset på att det fungerar. Den heliga ande är verksam genom ordet och omvänder människor som hör om Jesus. Låt den tomma graven ge dig nytt mod och vilja att tala. När någon frågar dig vad du gjorde i påskhelgen, berätta att du besökt korset och den tomma graven och mött den uppståndne frälsaren. För han har en hälsning till alla människor. Som vi läste om i Uppenbarelseboken. Var inte rädd, för jag är den första och den sista och den levande. Jag var död och se, jag lever. Jag lever i evigheternas evighet. Kristus är uppstånden. Ja, han är sannoliken uppstånden. Amen. Lovad vare du, Gud, och välsignad i evighet. Som med ditt ord har tröstat, lärt, förmanat och varnat oss. Hans helige ande må stadfästa ordet i våra hjärtan, så att vi icke må vara glömska hörare, utan dagligen tillväxa i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden. Och vara saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.